It's one small step for man, one giant leap for mankind.
That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong's first words as he steps onto the moon. Man's triumphant adventure. I am astronaut Frank Borman, one of the privileged few who have flown to the moon. The heavenly choir you hear, telemetry from satellites, begins on October the 4th, 1957, with a simple birth cry of Soviet Union Sputnik 1. America's first successful satellite, Explorer 1, rises into the night sky on January the 31st, 1958. Radio Moscow, April 1961.
Юрия Алексеевича Гагарина, спутника Восток.
The first man speaks from Earth orbit, cosmonaut Yuri Gagarin. His people and the world sing his praises while America waits and waits.
2 minutes, 40 seconds and holding.
May 5th, 1961. The flight of astronaut Alan B. Shepard finally counts down to zero.
Zero. Lift off.
All right, lift off and the clock has started. This is Freedom 7. The fuel is go. All systems are go. What a beautiful view.
Within 3 weeks, President John F. Kennedy defines the challenge.
Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.
And in full view of the world, accepting failure with success, thus millions watch breathlessly on February the 20th, 1962, as America makes its first attempt to orbit a man.
T-minus 18 seconds and counting engine start.
You have firing signal.
Good Lord, ride all the way.
Godspeed, John Glenn.
Roger, we're underway.
After three orbits, John Glenn's capsule streaks toward the Atlantic.
This is Friendship 7, a real fireball outside.
Roger, hear me loud and clear. How you doing?
My condition is good, but that was a real fireball, boy.
In 1963, Russia orbits a woman cosmonaut, Valentina Tereshkova. With America's Gemini craft of 1965 and 1966, the moon comes closer as men maneuver, rendezvous, dock, and walk in space. June the 3rd, 1965. Ed White paces off 6,000 Earth miles through the sky.
Okay, I'm out. Okay, he's out. I'm rolling to the right now, under my own influence. It looks beautiful. I feel like $1 million. This is the greatest experience. It's just tremendous.
See what, flight director's got to say.
The flight director says get back in.
This is Jim. What, got any message for us?
Jimmy Ford, get back in.
Then tragedy. Not in space, but on the ground. On January the 27th, 1967, during a pre-flight test for the first Apollo mission, a fire takes the lives of Virgil Grissom, Edward White, and Roger Chaffee. Russia, 3 months later, mourns cosmonaut Vladimir Komarov, killed during reentry by a parachute failure. Not until December 1968 does man try for the moon.
All right, you're looking good.
Transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth.
William Anders, James Lovell, and I reach the moon and start around it.
Safe journey, guys.
Thanks a lot, Trips. We'll see you on the other side.
The world waits.
We've heard nothing yet. We've got it. We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit.
The vast loneliness up here on the moon is awe-inspiring. For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message. In the beginning, God created the heaven and the earth.
Our Christmas Eve greeting to Earth, the first verses of Genesis.
From the
Like men climbing one another's shoulders, the Apollo flights of 1969 climbed step by step toward a landing on the moon. In March, Apollo 9 procedures. In May, Apollo 10 performs a dramatic dress rehearsal. The landing craft Snoopy drops to within 9 miles of the moon's surface as Charlie Brown, the command ship, orbits far overhead.
Oh, Houston, Houston, this is Snoopy.
Right, Snoop, go ahead.
It's going. We is down among them, Charlie.
Roger, I hear you weaving your way up the freeway.
Then crisis. Snoopy begins to tumble as it sheds its descent stage before blasting itself toward a rendezvous with the command ship.
Something went wild there on that staging.
Charlie Brown, Houston, they got staging. They had a wild gyration, though.
Well, I don't know what the hell that was, babe.
Snoop, Houston, you're looking okay for the insertion burn.
Okay, baby, let's make this one. 3, 2, 1, burn. Burn? Okay. 160 to go.
Roger, Snoop, you're burning.
To go.
You're burning.
78 to go. 50 to go. 20 to go. Stand by, Tom. Oh, beautiful, beautiful, beautiful.
Charlie Brown, Houston, he got the burn off. We're in good shape.
The stage was set for history's most momentous exploration. Wednesday, July the 16th, Cape Kennedy, Florida.
The target for the Apollo 11 astronauts, the moon, at liftoff will be at a distance of 218,096 miles away.
Here she goes, look at that.
2, 1, 0, and you can remember. Liftoff.
A perfect launch and a perfect 4-day flight. On Sunday, July 20th, Neil A. Armstrong and Edwin Buzz Aldrin in the landing craft Eagle leave Michael Collins in the command ship Columbia and descend to the moon's surface.
Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro.
Go.
Righto.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
And
go.
Telcom.
Go. GNC.
Go.
Econ.
Roger, copy.
Go. Surgeon.
Go.
Capcom, we're go for landing.
Eagle, Houston, you're go for landing.
Riding a wing of flame, Eagle breaks down toward the crater-scarred Sea of Tranquility.
Eagle looking great. Here go. Forward. Forward.
30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward. Drifting to the right a little. 2.5.
30 seconds.
Forward. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Auto control, both auto descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in.
We copy you down, Eagle.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
It is a long early morning on the moon, but on the busy Earth, time seems to stop as 600 million human beings share the greatest drama, watching and listening as Neil Armstrong opens the hatch and starts down the ladder. Aldrin guides him from above.
How am I doing?
You're doing fine.
Okay, Houston, I'm on the porch.
Roger, Neil. And we're getting a picture on the TV, so we can see you coming down the ladder now.
I'm at the foot of the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. Quite dark here in the shadow and a little hard for me to see that I have good footing. It has a start beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States.
Okay, ready for me to come out?
Okay, yeah. You're right at the edge of the porch.
It's a very simple matter to hop down from one step to the next.
Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here.
Magnificent desolation.
We'll read the plaque that's on the front landing gear of this lamb. It says, "Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969 AD. It came in peace for all mankind,
We have reached the moon and looked beyond it to our fellow planets of the solar system. But the best view of all is back toward the Earth and the essential brotherhood of all of the men upon it. Tomorrow, together, where might we not go?
3, 2, all engines running. Launch commence. Liftoff. We have liftoff. The tower is clear.
Detta var en National Geographic-utsändning, december 1969, Sounds of the Space Age, From Sputnik to Lunar Landing. Och den som berättade det var Frank Borman i amerikanska flygvapnet, och han är också tillika astronaut. Och nu följer en inspelning från skivan Det första stegen på månen. Det är text och bilder redigerade av Arne Thorén. Och svensk kommentator, det är också Arne Thorén. Man kallar det för ett komplett minnesalbum från den första månlandningen.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Tower cleared. Så började den 16 juli 1969 tre mäns resa till månen. Astronauterna Neil Armstrong, Edwin Aldrin och Michael Collins, men också framförallt det amerikanska NASA, måste bevisa att det var möjligt att föra människor till månen och att i säkerhet föra dem tillbaka till jorden, som president Kennedy hade utlovat 1961.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Första delen av resan var en repetition av vad Apollo 8 och Apollo 10 redan hade presterat. Den förlöpte väl och helt och hållet enligt planen.
Under den första delen av färden så fick månmännen börja med att studera sin egen planet och ur en osedvanligt fördelaktig synvinkel. Det vill säga, det var när månfarkosten låg i den inledande kretsbanan kring jorden på en höjd av ungefär 200 kilometer. I den banan avverkade man ett drygt provvarv innan man tände de raketer som svarade för, låt oss kalla det, sparken ut i den yttre rymden bort mot månen. På den här första bilden kan man se en brunaktig yta. Det är den nordamerikanska kontinenten och dessutom Centralamerika, Mexikanska golfen och Yucatanhalvön.
Dia 2.
I den inledande banan kring jorden, som också kallas för parkeringsbanan, tar ett varv kring vår planet inte lång tid. Bara en halvtimme efter starten ungefär så ser man Nordafrika. På den här bilden långt ner till höger. Ovanför, också till höger, ser vi Pyreneiska halvön med Spanien och Portugal. Och fortfarande till höger, nära övre kanten, kan vi se Nordpolen. Strax under ser vi Grönlands vita massa, och uppe till vänster ser vi fortfarande ganska stora delar av Nordamerika.
Dia 3.
Här kommer Australien in i bilden, längst upp i det övre vänstra hörnet. Och nere till höger ser vi en del av Kanada, återigen med Nordpolen lite ovanför. Vi är nu redo att lämna parkeringsbanan kring jorden och sätta kurs mot månen. Från Apollo-kontrollen i Houston kommer beskedet: Go for TLI. TLI är Translunar Injection, det vill säga den manöver som driver månfarkosten ut ur banan kring jorden och ut på den långa färden till månen.
Apollo 11, this is Houston. You are go for TLI, over.
Apollo 11, thank you.
Roger that.
Dia 4.
Det är sannolikt ingen dålig utsikt som astronauterna har från moderskeppet Apollo kort efter det att de har gått ur jordbanan. Saturnusraketens tredje steg, som användes för andra gången när det levererade drivkraften för att övervinna jordens dragningskraft, har nu kopplats loss. Men innan man lät det driva iväg mot en kretsbana kring solen så hade moderskeppet Apollo bokstavligen dragit ut månlandaren ur raketstegets nos. Och med moderskepp och månlandare dockade nos mot nos så är hela farkosten på väg mot månen. Från moderskeppet kan vi se månlandaren med dess små styrraketer uppe i vänstra hörnet. och dockningsmekanismen i förgrunden. Långt i fjärran den försvinnande jorden. Och från kontrollen i Houston kommer bekräftelsen på att man har uppfattat besättningens rapport om dockningsmanövern.
Loud and clear now, Mike, and we understand that you are docked.
Dia 5.
Så här ser månlandaren ut när man tittar på den från moderskeppets kabin. En av de tre astronauterna skildrar jorden för kollegorna i Houston, det vill säga jorden precis sådan som vi själva såg den alldeles nyss.
11 Houston, the definition is pretty good on our monitor here. The color's not too varsity, at least on this set. Could you describe what you're looking at, over?
Roger, you're seeing Earth as we see it at our left-hand window. It's a little more than a half Earth. We're looking at the eastern Pacific Ocean, and the north half of the top half of the screen, we can see North America, Alaska, United States, Canada, Mexico, and Central America. South America becomes invisible just off beyond the terminator or inside the shadow. You can see the oceans with a definite blue cast. See white bands of major cloud formations across the Earth, and can see coastlines. We got the western U.S., San Joaquin Valley, the Sierra Mountain Range, the peninsula of Baja California, and can see some cloud formations over southeastern U.S. There's one definite mild storm southwest of Alaska. Looks like about 500 to 1,000 miles. And another...
Dia 6.
Och så har vi nått slutet på den första fasen av vår stereoresa till månen. Vi ser vårt resmål. De tre brunaktiga fläckarna som går i varandra är tre maria. Det vill säga tre av månens så kallade hav. Ja, verkligen så kallade hav, för det finns ju inte en droppe vatten på månytan. Havens namn är, om vi går från övre vänstra kanten till den nedre högra, Mare Serenitatis, stillhetens hav. Mare Tranquillitatis, lugnets hav, och Mare Fecunditatis, fruktbarhetens hav. Tillsammans har dessa tre faktiskt formen av en hare som vi kan se med blotta ögat. Utan några hjälpmedel kan vi också se den lite mörkare, avskilda fläcken nära bildens övre kant. Det är Mare Crisium, krisernas hav. Härifrån jorden kan vi se det månhavet som en mörk, oval fläck nära månens högra kant.
Andra kortet. Dia 7.
Nu är det inte längre någon tvekan om att vi har kommit nära månen. Återigen så kan vi se de tre haven som vi just nämnde. Mare Tranquillitatis utgör den lilla harens kropp, och det är genom det området som Apollo 11:s månlandare ska ta mark. Den planerade landningsplatsen ligger alldeles intill den vita fläck som vi kan se i nedre vänstra delen av lugnets hav. Färden från parkeringsbanan kring jorden till månens närhet tar ungefär 3 dygn. Under den färden så minskar månfarkosten, det vill säga moderskeppet plus månlandaren, sin hastighet hela tiden. Ja, det vill säga till dess att man passerar en av de osynliga milstolparna på rymdfärden. När man har klarat av ungefär 4/5 av distansen så börjar månens dragningskraft göra sig gällande. Då ökar hastigheten igen, det vill säga Apollofarkosten faller helt enkelt in mot månytan. Men farkostens bana är beräknad så att om inga åtgärder vidtas så ska Apollo-skeppet bara runda månen och återvända hem till jorden igen. Det behövs därför en uppbromsning för att placera farkosten i en parkeringsbana kring månen. Denna manöver kallas för LOI, eller Lunar Orbit Insertion. När man har hunnit dit så kommer återigen beskedet från Houston. Go for LOI.
11, this is Houston. You are go for LOI, over.
Kort därefter så förlorar man radiokontakten med Apollo 11 när rymdfarkosten försvinner på månens baksida. Detta temporära avbrott i kommunikationerna kallas för LOS, loss of signal.
And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon.
Radiotystnaden varar ungefär en halvtimme medan Apollo sveper fram över månens baksida. När den så att säga kommer fram runt månhörnet igen så snår man vad som kallas AOS, Acquisition of Signal, det vill säga förbindelsen Apollo-Houston är återupptagen. Den första markstationen som får kontakt med Apollo efter radiotystnaden är Madrid, och det första som vi hör är ett utbyte av data mellan astronauterna och Apollo-kontrollen.
Madrid AOS.
Reading you loud and clear, Houston, LOS.
Roger, reading you the same now. Could you repeat your burn status report? We copied the residuals and burn time, and that was about it. Send the whole thing again, please.
It was right perfect. Your delta tick zero, burn time 557.
Vi ligger nu i en bana kring månen och månlandaren har kopplats loss från moderskeppet. I det färdas Michael Collins ensam medan Neil Armstrong och Buzz Aldrin delar ansvaret för landningsfarkosten.
Astronauterna anmäler till Houston att frikopplingsmanövern har lyckats. Armstrong meddelar, the eagle has wings, örnen har fått vingar.
Roger, eagle, send dot.
Roger, how does it look?
The eagle has wings.
Roger.
Looking good.
Roger, Neil, we got a, if you give us crew and data, we got the loads for you.
Dia 8.
När Mike Collins tittar ut genom ett av sina fönster så ser han månlandaren i en upp- och nedvänd position. Det vill säga med landningsstället pekande uppåt. Armstrong och Aldrin manövrerar sin farkost så att Collins kan inspektera den och se till exempel att landningsstället inte är skadat. Landningsställets fyra ben är försedda med tallriksformade fotplattor och på tre av dessa sitter det långa känselspröt som ska användas som signalsystem när de berör månytan. Sedan kontrollen har visat att allt är all right så kommer beskedet från Houston att det är klart för landningsmanövern in mot månytan.
Eagle Houston, we rig you now, you're a go for PDI, over.
Roger, understand. Python.
That's 20 seconds, everything looking good. We show altitude about 47,000 feet. Good radar data, altitude now 33,500 feet. We're still go, altitude 27,000 feet.
Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy. Eagle Houston, we'll monitor
that's
you, Delta 8.
Sound beautifully.
Delta 8
looks good now.
Roger, Delta 8 is looking good to us.
Throttle down on time.
Roger, copy, throttle down. Throttle
down. Better in the simulator.
Right.
Action things look real close.
Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second.
You're looking great to us, Eagle.
Okay, I'm still on flu, so we may tend to lose as we gradually pitch over. Let me try auto again now, see what happens.
Roger.
Okay, looks like it's holding.
Roger, we got good data.
Dia 9.
Och så tittar vi på det hela från andra hållet. Vi ser moderskeppet som det ter sig från månlandaren. Den här bilden togs inte under Apollo 11-färden utan under Apollo 10s generalrepetition. Men all utrustning var exakt densamma som för Apollo 11.
Dia 10.
Den planerade landningsplatsen på månen hade undersökts och studerats så noga man kunde innan Apollo 11 sändes iväg. Den här bilden togs också under Apollo 10-färden och visar en del av lugnets hav. Den del där Apollo 11:s månlandare skulle landa den 20 juli 1969.
Dia 11.
Den här kratern på månens baksida har ännu inte fått något namn. Den fotograferades också av Apollo 10-besättningen.
Dia 12.
Medan månlandaren är på väg in mot månytan så ligger moderskeppet med Michael Collins ombord i en cirkelformad bana på ungefär 112 kilometers höjd ovanför månytan. På varje varv, som tar ungefär 2 timmar, så upplever Collins en jorduppgång, det vill säga när vår planet kommer upp som en blå sfär ovanför månhorisonten.
60 sekunder.
Sen kommer då det ögonblick som hela expeditionen syftade till och som miljontals människor på jorden med spänning såg fram emot, mycket nära förbundna med astronauterna i tankar och känslor. Landningen på månen. Örnen, som månlandaren kallades efter losskopplingen ifrån Apollo-kabinen, närmade sig långsamt månytan. Armstrong och Aldrin stod i sin kabin och såg det ogästvänliga landskapet närma sig. Vi kan bara ana hur de kände sig i det ögonblicket. Computerprogrammet ombord på örnen och den oavbrutna kontakten med Houston hjälpte astronauterna under landningen. I all spänning under dessa oförgätliga ögonblick undgick det många att 2 oväntade manövrar blev nödvändiga för att förvandla expeditionen från ett nära på misslyckande till en fullständig framgång. Ett icke förutsett ingrepp i programmeringen måste tvinga den överbelastade computern till precision, medan kommandant Armstrong i sista stund blev tvungen att undvika en otrevlig krater genom manuell styrning. Här följer ett reportage från landningen som kommer att ske inom 1 minut från nu.
Down 2.5, picking up some dust. 30 feet, 2.5 down, fake shadow. 4 forward, drift into the right a little. 1.5,
30 seconds.
Forward, drift. Ready? Back light. Okay, engine stop. APA at a descent. Out control, both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in.
We copy you down, Eagle.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
The Eagle has landed. We breathe again. Örnen har landat, vi kan andas ut. Lyckliga röster med en suck av lättnad. Detta var söndagen den 20 juli 1969. De första människorna hade landat på månen. Här Tranquility Base, så anmälde sig Armstrong till Houston efter landningen. Ett nytt namn hade getts åt örnen och den lilla bit av månen där människor nu uppehöll sig. Sen damm och sand försvunnit blev det kala men oerhört fascinerande månlandskapet synligt. Bjärt belyst av en sol som kastade svarta slagskuggor av allt som människorna hade tagit med sig. Där var också skuggor av klippblock och stenar som var utströdda i månlandarens närmaste omgivning.
Tredje kortet. Dia 13.
Den här bilden visar det första månlandskapet som en människa någonsin har sett stående på månytan. Astronauterna är fortfarande kvar inne i sin farkost och studerar den främmande terrängen genom månlandarens fönster.
Neil Armstrong reporting there, no difficulty adapting to the 1/6 gravity of the moon.
Window is a relatively level plane cratered with a fairly large number of craters of the 5 to 50 foot variety and some ridges, small 20-30 feet high, I would guess, and literally thousands of little 1 and 2 foot craters around the area. We see some angular blocks out several hundred feet in front of us that are probably 2 feet in size and have angular edges.
Dia 14.
Här är den slutliga landningsplatsen. Ungefär 45 meter från en krater med gott om månstenar. En krater med en diameter på 25 meter och ett djup på flera meter.
Efter landningen fick astronauterna i uppdrag att vila. Flygplanen höll räkning med de närmast föregående timmarnas spänning och ansträngningar och uppsköt därför till efter sömnperioden det stora ögonblicket, nedstigningen längs stegen från månlandaren och ner till månytan. Men astronauterna sa att de var pigga och utvilade. De bad att omedelbart få börja månpromenaden. Sen alla instrument ombord på örnen hade kontrollerats och befunnits i ordning gjorde sig männen redo att lämna farkosten. De tog på sig sina måndräkter. På jorden vägde dessa 82 kilo, men här på månen hade de bara en sjättedel av den vikten. Därtill kom PLSS, Portable Life Support System, med en jordvikt om 54 kilo.